Vi ska fortsätta vår läsning av Efesierbrevet. Vi har kommit till Efesierbrevets tredje kapitel, vers 14-21. Ta gärna en bibel som ligger i bänkarna så ni kan följa med i texten. Paulus skriver Efesierbrevet 3, vers 14-21. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jesus, jag ber dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Låt oss få smaka din kärlek den här eftermiddagen. Amen. Det finns ett ofta citerat ord som man brukar tillskriva den franske matematikern och tänkaren Pascal. Han säger så här: There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Det finns ett vakuum i varje människas hjärta som bara kan fyllas av skaparen själv, så som han har gett sig till känna genom Jesus. Jag tror att det här är bakgrunden till att det finns religion i alla världens kulturer, i alla tider av mänskligheten, därför att människan har det här vakuumet i sitt inre. Man vet att det är någonting som borde vara där men som nu är borta, att det är någonting som saknas. Och människan söker efter att fylla det. Och vi kan se att människan utvecklar alla möjliga sorters andlighet just för att fylla sitt inre vakuum. Men väldigt ofta så tar den här andligheten ganska destruktiva uttryck. Man söker på ett visst område och så sker det ofta på bekostnad eller till ett pris av väldigt många andra saker. Tänk till exempel på förhållandet mellan tanke och känsla. Hur andlighet ofta spelar ut dem mot varandra. Och säger till exempel att man ska sätta åt sidan tanken och så ska man söka en mystisk förening med allt det, till exempel. En känsla av att smälta samman med universum. Eller tänk hur man ofta spelar ut individen mot gemenskapen. Så att antingen individen inte får plats utan man blir bara en siffra i ett kollektiv. Eller idag, om vi tar i vår tid, hur mycket privat religiositet är. Man vill inte vara del av en gemenskap eller en församling. Men man vill söka andlighet fast bara utifrån sig själv. Eller man kan tänka på hur det kan bli en konflikt mellan att verkligen ta det övernaturliga på allvar och sen hur man lever själv i sitt dagliga liv. Det finns ganska många idag som gärna skulle vilja ha någon sorts övernaturlig kick. Men som samtidigt tänker, kom inte här och blanda det i hur jag lever. Det har väl ingen med att göra. Min livsstil. Längre tillbaka, om man tittar i den kristna kyrkan, så har det funnits det som vi ibland kallar för mer liberal teologi, som har sagt, nej men det övernaturliga, det tror vi inte på längre. Däremot så handlar ju kristen tro om att bli en god människa. Eller hur man gör en kontrast mellan Gud och världen. Om du verkligen söker Gud så måste du dra dig undan världen och du hamnar till slut i någon grotta i Himalaya där du ska meditera fullständigt avskärmad från allt det vanliga livet. Eller så lever du här i världen och har inte mycket kontakt med Gud. Det är väldigt spännande om man tittar på den här texten som vi har läst. Att man finner ingenting av de här motsättningarna. Tvärtom så hålls det här samman. Att det vakuum som du och jag har i vårt hjärta, det kan fyllas av Jesus Kristus. Men inte på det här ensidiga sättet som vi så ofta har sett i religionernas värld och för den delen också i den kristna kyrkans historia. Paulus ber att vi ska förmå fatta vad Jesus har gjort för oss. Och samtidigt, det här är mycket väldigare än all kunskap. Det här riktar sig till dig och mig, vår inre människa. Att vår inre människa ska få smaka vem Kristus är. Men det är samtidigt tillsammans med alla de heliga i Guds församling. Det här handlar om Fadern, från vilket allt vad Fader heter. Han som är ursprung till allt som finns. Det är verkligen en övernaturlig verklighet. Och just utifrån den övernaturliga verkligheten så kallas vi att var och en blir stadigt rotade och stå fasta i vår tro på Jesus och låta det få konsekvenser för hur vi lever. Det här handlar om att låta Gud vara Gud, och Paulus talar i så starka ord som att säga att det handlar om att låta Guds fullhet uppfylla våra liv. Och samtidigt, om man läser det här i sammanhanget av Efesierbrevet, så är det långt ifrån någonting världsfrånvänt. Det handlar om kyrkan, om den nya mänskligheten som genom Jesus är introducerad på den här planeten. Och som är den mänsklighet som ska bestå i alla släktled och i all evighet och som ska inta den nya skapelsen. Alltså är det en gemenskap av människor som blir allt mer fyllda av Guds fullhet och samtidigt lever i den här världen. Jag har tre saker som jag vill ta upp utifrån Paulus bön, utifrån den här andligheten som vill fylla vårt inre vakuum. Tre enkla punkter. För det första, Paulus ber. Varför? Det här är mitt i ett brev. Paulus skriver till en kristen församling. Han har ju en massa bra undervisning. Och här brister han ut i en bön. Full av glädje och iver. Han kan nästan inte hålla sig tillbaka. Det är faktiskt så här att han är så ivrig att börja be att han faktiskt började redan i vers 1. Det här är väldigt intressant, tycker jag, att se. Paulus, han har gått igenom hur Gud har gripit in i våra liv. Hur vi har blivit förda, vi som var döda i synd och överträdelse, nu har fått liv genom Jesus. Så är det i början av kapitel 2. Han har gått igenom hur Jesus har tagit bort fiendskapen mellan Gud och människor, fiendskapen mellan judar och hedningar och hur det nu finns ett nytt gudsfolk. Och om ni ser i vers 1 i kapitel 3 så har detta fyllt Paulus med sån glädje så att han kan inte hålla tillbaka det. Han vill börja be. Därför vill jag, säger han i vers 1. Men sen kommer han på att det finns ytterligare några saker han vill gå igenom för församlingen, så han, ni ser att det står punkt, 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 och så går han tillbaka till sin mer utläggande undervisning. Den här frälsningen som Jesus har vunnit för oss, den har varit dold genom historien som en hemlighet, men nu har den blivit uppenbarad och Paulus har blivit kallad som apostel att sprida det här budskapet. Så de första 13 verserna så fortsätter han. Men här i vers 14 så tar han tag i det som han påbörjade i vers 1. Ni ser att han säger precis samma sak. Därför vill jag falla på knä för Fadern. Och så kommer bönen. Det här är förstås, om man förstår vad Gud har gjort, en naturlig respons. Och Paulus är alldeles överväldigad av frälsningen. För oss så verkar det väl ganska naturligt att han då faller på knä när han ska be. Vi ser inte det som någonting speciellt. I sammanhanget så indikerar det här hur avgörande den här bönen är. Den normala bönepositionen bland judar var inte att sänka huvudet och knäppa händerna som vi gör. Det var heller inte att falla på knä, utan det var att man stod upp, man lyfte sina händer och man lyfte sitt ansikte till fadern. Att falla på knä var en mycket mer dramatisk gest. Och vi kan se att när Jesus ber i Getsemane och kämpar med fadern om den här kalken kan gå honom förbi, då faller Jesus på knä och ber. Så det indikerar att det är liksom en bön av ovanlig intensitet. Det är ett avgörande läge. För Jesus var det ett avgörande läge av kamp. För Paulus är det ett avgörande läge att de kristna måste se vad Jesus har gjort. Det är en väldigt egendomlig bön. Hur kan man be som Paulus gör? Han ber att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Hur kan man be om det till för kristna? Nya testamentet är full av undervisning som säger att om du är en kristen så bor Kristus i ditt hjärta. Och så ber Paulus att Kristus genom tron ska bo i de kristnas hjärta. Man kan ha pengar på en bank och ändå leva fattigt, eller hur? Därför att man använder inte det som någon har satt in på ens konto. Och så är det att Kristus bor i hjärtat hos alla som tillhör honom. Men man kanske inte lever i verkligheten av det som man egentligen har. Man kan ju bjuda hem en gäst till sitt hem. Och man anvisar ett tjusigt litet gästrum. Men sen kan man ju leva så att man aldrig i stort sett ser den här gästen. Ja, och gästen bjuder man på söndagmiddag, men that's it. Resten av veckan så bor gästen i ens hus, men man har nästan ingen kontakt. Inte mer än liksom god morgon på morgonen och hoppas du sover gott på kvällen. Resten av dagarna lever man helt separata liv. Det är det här som är så väsentligt för Paulus. Att vi ska fatta och börja inse verkligheten av att Kristus bor i oss. Paulus använder ett grekiskt ord. Det har lite, låter lite skönt på svenska, eller för i svenska, om man är van vid svensk ljudbild. Katalambano. Kan man nästan lära sig som svensk. Katalambano. Det är det som översätts med förmå fatta. Men det handlar ett ord som handlar om mycket mer än att bara känna till en viss information. Det handlar om att man drabbas av, domineras av, verkligen inser, inte bara liksom kognitivt, utan förstår. Det finns ett intressant exempel från apostlärningarna. Petrus har ju väldigt svårt att tänka sig att hedningar, kan de verkligen få komma in i Guds rike? Liksom utan att bli judar. Och han kan ju inte ta in det. Och så får Gud arbeta med Petrus. Och när liksom poletten äntligen har trillat ner för Petrus, så säger han: nu inser jag att Gud inte gör skillnad på person. Men kom igen Petrus, det visste han. Det står på massa ställen i Gamla testamentet att Gud inte gör åtskillnad på människor. Petrus hade känt till, så att säga, till det yttre att sådan är Gud. Men han hade inte katalambanot, den kunskapen. Det hade inte liksom gripit honom så att han förstod de fulla implikationerna av det. Det är en sak att veta att Gud älskar mig. Det kan man ju veta, säger jag. Men jo, men kristen tror säger att Gud älskar mig. Det är ju en annan sak att smaka Guds kärlek, att på ett personligt sätt bli gripen av att Gud älskar oss. Alltså man kan veta och ändå inte veta, eller hur? Man kan känna till någonting och ändå inte ha förmått att fatta det. Om man tar en negativ bild av det. Tänk dig en pojke där pappan har sagt till honom: det blir aldrig någonting av dig. Då är det ju inte så att för den pojken att man bara vet, jo men det var ju så här 1987 någon gång i maj så sa min pappa: det blir aldrig någonting av dig. Det där är ju någonting som ligger mycket djupare, eller hur? Det dominerar ju den pojkens inre. Inte bara som någon sorts kognitiv kunskap, jo men visst en dag så uttalade min pappa de orden. Utan det sitter ju som en atmosfär inuti den pojkens hjärta, självkänsla, eller hur? Det har liksom gripit tag, gripit in i. Och man fortsätter liksom att leva i konsekvenserna av det. Kristen tro säger det helt underbara, det helt spegelvända. Det finns en himmelsk far som älskar dig. Och det är det här som vi behöver, inte bara säga, ja jo, men det står ju i Johannes 3:16, så älskade Gud världen. Utan det måste gripa oss, finnas med i vårt inre på det sättet som den här negativa utsagan, det har vi lätt att föreställa oss, kan finnas med liksom dagligen. Det är det här Paulus ber om. Det är därför han ber, för att vi ska förmå fatta, börja bli dominerade i vårt inre av att Kristus älskar oss. Man kan säga att om man läser Paulus bön så är det som ungefär som Paulus gick omkring med en bricka med läckerheter. Jag tänker på frukt och sötsaker. Någon som kommer, går runt och säger: följ mig in här i nästa rum, det finns en enorm buffé. Kom in och smaka, ta del av. Hela bönen är en inbjudan. Det finns mer för dig än det som du har nu. Och notera hur Paulus avslutar hela bönen här. Han som verkar i oss förmår att göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Så varför ber Paulus? Jo, för att vi inte ska slå oss till ro med det som vi hittills har upplevt av Jesus. Det finns mer. Långt mer än vad vi kan föreställa oss och begära eller tänka. Som Gud har i beredskap till oss eller för oss. För det andra, Paulus ber om vad då? Han har två bönämnen om man analyserar hans bön. Det är många olika ord och det är ganska långa meningar. På grekiska är det här, som flera andra avsnitt i Efesierbrevet, i stort sett en enda lång mening. Men om man försöker komma åt vad är det han egentligen ber om, så har han två bönämnen. Han ber om kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Så han ber om vår insida, att någonting ska ske inuti oss. På insidan av den kristne. Och han ber att det som ska ske, det är att vi ska lära känna Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap. Hans bön är att vi i vårt inre ska vara dominerade av verkligheten av Kristi kärlek. Och det är det här som man kan liksom knappt hålla sig när han har gått igenom vad Kristus har gjort för oss. Att han vill börja be att det här ska bli en upplevd verklighet inuti oss. Nu är vi människor som fallna, trasiga varelser. Vi har en förmåga att kunna förvända och ödelägga nästan allting. Så om vi ska tala om vår inre människa och om att i vårt inre lära känna Kristi kärlek, så måste vi ställa oss frågan: hur ska vi egentligen tänka om känslor? För det är klart att här finns en erfarenhetsmässig, en känslomässig, en emotionell sida i det Paulus talar om. Vad är känslornas, erfarenhetens plats hos den kristne? Ja, då måste man vara väldigt tydlig. Kristet liv bygger inte på känslor. Gud är en verklighet som är oberoende av hur jag känner mig. Guds löfte gäller oberoende av hur jag känner mig. Det finns ingen poäng för den kristne att söka religiösa kickar. Och det finns en del som kommer in på det spåret. Och då måste man gå på möten varje kväll och vara på kristen konferens varje helg. Och till slut gör man ingenting annat än söker religiösa kickar. Det är inte det som Paulus pratar om. Och det är väldigt viktigt att ens kristna liv inte bygger på någon sorts daglig temperaturavstämning. Liksom hur hårt det är min gudsrelation. Precis som ett äktenskap inte bygger på någon sorts daglig avstämning. Hur intensiv är våra känslor för varandra idag? Hur är de nu i eftermiddag? Utan ett äktenskap måste bygga på någonting annat. Men när det är sagt, så är ju kristet liv en vandring med den uppståndne Kristus. Om Jesus är levande i världen, om Jesus genom sin ande har tagit sin boning i oss, så kan vi förstås förvänta erfarenheter av den uppståndne. Precis som ett äktenskap som inte har närhet eller kommunikation eller ömsesidighet eller ögonblick av verklig värme. Det är klart att det är någonting märkligt. Och Paulus bön är att Kristus allt tydligare ska bo i våra hjärtan. Inte bara i någon sorts litet gästrum, i någon gästkammare i hjärtat, utan allt mer prägla oss. Och Paulus talar om Kristi kärlek och gör det med de här berömda orden där han talar om Kristi kärlek i alla dess dimensioner. Om bredden och längden och djupet och höjden. Hur vi ska få smaka liksom väldigheten i Kristi kärlek. Redan kyrkofäderna utlade Paulus ord om de här olika dimensionerna. Om höjden och bredden och längden och djupet. Och talade i sådana här termer. Att vi ska få smaka bredden av Kristi kärlek. Som är en kärlek som omfamnar hela mänskligheten. Både judar och greker. Som är till för varje människa. Oavsett historia och bakgrund. Oavsett kön och ras och identitet. Oavsett vem man är. Så omfamnar Kristi kärlek alla människor. Det är en kärlek som inte är en tillfällig nyck som våra förälskelser. Eller som våra hjärtan ofta är. Utan det är en kärlek som går tillbaka till innan världens skapelse. Och som kommer att vara i all framtid, i evigheters evighet. Det är en kärlek som har något djupare än någonting annat. När Kristus själv låter sig överges av Fadern och själv faller i det djupaste mörkret. Och därför kan Kristi kärlek nå den största syndaren längst ner på botten. Och det är en kärlek som når upp i höjden och som kan upphöja den som finns på botten till en plats i himlen inför Fadern. Och Paulus bön är att vi ska få smaka allt mer av denna kärlek som Kristus har till oss och som han vill ge till oss. Jag började med att citera Blaise Pascal, som är en av vår kulturs riktigt stora universalgenier. Han var en stor filosof, han var en stor matematiker. Han lär ha skrivit oerhört vackert på franska. Jag kan inte bedöma det eftersom jag inte kan franska. Det var därför jag gav det första citatet på engelska. Han har en intressant historia. Han hade en pappa som förbjöd honom att studera matematik och geometri. Och plockade undan då sådana läroböcker. Och det här skapade en väldig nyfikenhet hos Pascal, som var ett i det närmaste matematiskt geni. Så det att han förbjöds att studera geometri och matematik triggade honom. Och mycket tidigt så visade han alldeles fantastiska insikter. Pascal var den som uppfann en av de första räknemaskinerna, en väldigt tidig prototyp till senare tiders datorer, kan man säga. Han gjorde banbrytande arbete inom geometri, sannolikhetslära, förståelse av vakuum. Och fortfarande är det så att ett av programmeringsspråken inom datorer, inom datavärlden, det heter ju Pascal efter honom. Men Pascal hade också en avgörande upplevelse av Kristus. Han blev en kristen och hade vid ett tillfälle en fullständigt genomgripande erfarenhet av det Paulus ber om, av Kristi kärlek i hans hjärta. Han berättade inte om den under sitt egen livstid. När han dog hittade man hans rock, och insydd i fodret i hans rock fanns en anteckningsbok där han hade skrivit om denna erfarenhet av Kristi kärlek. Och den anteckningsboken bar han med sig i fodret på sin rock resten av sitt liv. Och vad är det han skriver? Han skriver så här. The year of grace 1654, Monday, 23rd of November, Feast of Saint Clement. From about 10:30 at night until about 10:30 midnight, fire. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, not of the philosophers and of the learned. Certitude, certitude, feeling, joy, peace, God of Jesus Christ. Forgetfulness of the world and of everything except God. He is only found by the ways taught in the gospel. Grandeur of the human soul. Righteous Father, the world has not known you, but I have known you. Joy, 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 tears of joy. Let me not be separated from him forever. This is eternal life, that they know you, the one true God, and the one that you sent, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. För det tredje, Paulus ber, hur kan detta bli vårt? Där är ett verk av Gud. Det är därför Paulus ber. Och han ber att det är Gud som genom sin ande ska utföra det i vårt liv. När vi talar om vad Gud vill göra i vårt inre, så är det väldigt viktigt att vi inte gör om evangeliet till en ny lagreligion eller en ny prestation, eller det här är någonting som vi genom en religiös teknik lär oss att uppnå. Ingenting i den kristna tron går på det hållet. Det här är ett verk av Gud, och det är därför som Paulus ber istället för att lära ut en andlig disciplin för hur man gör det. det måste komma ifrån Gud. Att han i sin härlighetsrikedom låter oss drabbas av vem Kristus är. Det är ett verk av Gud som vi som hans folk är kallade att söka tillsammans. Det är därför som församlingen är så viktig. Att vi tillsammans söker Gud, lyssnar till Guds ord, öppnar våra liv för Gud. Så tillsammans med de heliga vi förmår fatta Kristi kärlek. Det är ett verk av Gud som vi söker tillsammans. Och som har hela sitt fokus på Jesus. Paulus ber att vi ska stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Här använder han ju språk från två olika branscher, eller hur? Dels från byggbranschen. Vi ska, för det är det ordet som han har i grekiskan. Att stå fasta, vara välgrundade. Och sen använder han ett ord från biologin. Att vara stadigt rotade. Att vi ska ha en stark grund i Jesus. Att vi ska ha djupa rötter i Jesus. Och så behöver vi söka Gud tillsammans i gudstjänsten, men också enskilt i den personliga andakten. Att börja läsa Guds ord i Guds närvaro och låta honom uppfylla oss. Hur kan det bli vårt? Kanske ytterst sett genom att göra det som den blinde Bartimaeus gjorde. Evangelierna berättar ju om hur på en av Jesu vandringar det sitter en man som heter Bartimaeus. Han var blind. Därför kunde han inte försörja sig själv. Han var en tiggare. Vi får någonting av hans historia. Han hette Bartimaeus. Han var son till en viss Timaeus. Vilket ju indikerar att när det här skrevs så var det möjligt att kontakta den här personen. Man får lite av hans biografi. Han har ingenting att komma med själv. Men när han förstår att Jesus drar fram där så börjar han ropa: Davids son, förbarma dig över mig. Och folk blir irriterade på honom, försöker tysta honom. Men det bara triggar honom att ropa ännu mer: Davids son, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus bryr sig inte om vad de andra människorna tycker. Han hör Bartimaeus rop. Han som nu ropade ännu högre: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus kommer till honom och säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag tror det är svaret på frågan när det gäller Paulus bön. Hur kan det bli vårt? Vi behöver sätta oss vid vägen där Jesus drar fram. Så att han kommer till oss och säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Amen.